kan vi väl inleda kanske med en fråga om Olof har fått sig en Pepsi.
Nej.
Har du blivit erbjuden en Pepsi?
Nej.
Svanus alltså. Han har ett jobb på det här kontoret. Det är att serva våra gäster. Men det finns drivor med Pepsi där ute om du vill ha sen.
Ja.
Nya smaken raspberry också.
Den gillar jag.
Den är vågad. Varmt välkommen Olof Lund.
Tack.
Det är ju så att säga Olof Lundiga dagar och således så är du på plats återigen i Toto Balutto-studion. Men vi kanske ska börja med din oerhörda upprördhet kring att du känner dig förfördelad i Alla mot alla-säsongen.
Ja, men det har ju faktiskt pågått i flera år. Jag får faktiskt upprörda flera säsonger får jag säga. Förföljer mig Filip och Fredrik. Jag tycker det är förjävligt. Och alla med lite vaket öga ser ju det.
Står Fredrik Wikingssons farsa fortfarande i din ringhörna och slåss för dig?
Absolut, även denna säsong sitter han i publiken med min t-shirt och backar upp Peter Wikingsson. Man fattar inte vad som har gått snett med sonen bara.
Men i år, eller den här säsongen, tävlar du med Katte Sahlström.
Katte Sahlström, ja.
Hur rankar du henne bland dina nu mera tre lagkamrater?
Ja, men jag rankar henne högt. Vi går ju långt tillbaka. Tynaskolan i Lund, 1-9. Så att vi får se nu vad vi lärde oss där.
Jag såg första fighten mot Erik Haag och
Lotta Lundgren.
Lotta Lundgren heter hon, ja, precis. Det var tight och då såg man, då var vinnarskallen framme hos dig och du var lite sur också.
Jag var ju riktigt förbannad. Och det ska man ju vara. Alltså, det där är ju lite konstigt. Bakom kulisserna tycker de att det ofta är bra att man lever sig in och att man inte är likgiltig. Och sen så tycker de ibland att det blir lite för mycket ändå. Så att jag vet inte hur jag ska kunna kontrollera.
Men det är ju en tävling så man måste ju gå in för att vinna. Och ja. då är det ju svårt att vara mild eller så här, lågmäld.
Jag tänker också att det är ändå hårda bud för Kattis här. Du och E-Type gick ju ändå till final.
Ja, precis. Så att, hon smsade mig för...
Hon vet vad som gäller.
Det var redan klart då när vi gick till final att jag och Katte skulle köra säsong 3. Och då smsade hon, var rätt glad att vi inte vann finalen då.
Men på tal om den kanske största rivaliteten av dem alla då, är det axlar neråt nu när Alex Schulman inte är med?
Ja, men jag vann ju 2 gånger. Det här är ju skorna.
Ja, det där är de beryktade skorna.
Ja,
vad var han sa? Sköna. Vad fan har han på sig?
Ja, precis. Jävla tönt. Som han sa. Ja, men det gillar man ju ändå.
Du hörde hans take på det i deras podd sen?
Ja, hörde det. Han hade ju dock...
Och han skarvade den.
Skarvar, det är ju en snäll beskrivning.
Det är en ren fabricering.
En ren fabricering, han sa det ju utan. Han påstod att jag hörde via Micke att han satt och pratade med sin fru. Han sa det till sin fru när han stod bredvid oss när vi var på väg att tåga in i manegen.
Mycket väl medveten om att du hörde honom.
Absolut, men det är ju också han som efter det här under pressure, när han tog 15, gick till buren och signalerade 15. Då gick jag ut och tog 17.
Kommer jag ihåg, det var ett stort ögonblick.
Emil Persson och Niklas Niemi och gänget, hör jag, de måste ju få tillbaka Schulman till säsong 4.
Vi får väl se.
Så att vi får hatmötet Schulman-Lund en gång till. Men du är nyligen hemkommen också från Amsterdam. Berätta, vad gjorde du där?
Jag var på UEFA-kongress bland annat. Jag gör lite jobb inför sommarens EM som jag fortfarande hoppas ska bli av om inte coronaviruset sätter ännu mer fart. Och då passade jag på att slinka in på UEFA-kongressen och titta på den. Och det är ju en fascinerande värld som är alldeles för underbevakad. Det är egentligen där allting avgörs. Det är som folk undrar om Champions Leagues omgörning efter 2024 och så. Det är ju de mötena pågår ju i och kring den här världen och jag var enda svensk journalist och jag menar, jag är inte bättre än någon annan. Vi åker inte på det tyvärr, det finns inte pengar till det. Vilket är synd för jag tror att där finns mycket journalistik att göra.
Vi satt och snackade lite igår du och jag på Tegeluddvägen och då berättade du att det var väldigt försiktigt med prognoser och ingen ville säga någonting om coronaviruset och det framtida hotet mot EM-slutspelet och så vidare. Kan du berätta hur det lät där nere?
Nej, men först träffade jag Karl-Erik Nilsson som var faktiskt... han ställde upp kvällen före. De hade haft exekutivmöte där han ju... Exekutivkommittémöte där både han och Lars Christer Olsson sitter. Han ställde upp och han var ändå hoppfull där. Han kunde sträcka sig till att han var hoppfull att EM skulle göras. Han trodde på det. Men han ville inte ge sig in i några scenarier överhuvudtaget. Ville inte spekulera. Och det kan man säga, det var genomgående vem man än pratade med, Alexander Šeferin, ordförande eller president i UEFA, så samma sak på presskonferensen, hans generalsekreterare lika så. De vill inte, de har scenarier men de vill inte spekulera i vilka och så.
Men om jag förstod dig rätt igår så handlar alltså EM för UEFA om en intäkt på ungefär 40 miljarder kronor och att det är de pengarna som sen ja, underhåller hela UEFAs verksamhet fram till och med nästa EM-slutspel.
Så är det. Man kan ju tycka att de tar in mycket pengar med Champions League och Europa League. Det gör de också. Men större delen av de pengarna går ut till klubbarna direkt igen. Så att EM är på det sättet oerhört viktigt. Och man räknar med att man dubblar intäkten på detta EM-et jämfört med 2016. 2016 så tog man ju in 17-18 miljarder och gick 8 miljarder i vinst. Nu räknar man med en intäkt på 3,8 miljarder och kanske hälften i vinst. Och det ska då hålla, liksom, det är ju Sverige och andra förbund som ska få de här pengarna i olika projekt och liknande. Så att var fjärde år ska man ta in den här jättesumman och det är väl de 40 miljarderna som kanske står mot coronaviruset.
Ja, men det låter ju nästan som det. Alltså, förvisso kanske då förenklat, men om det är hela UEFAs enda stora inkomst på en 4-årsperiod, då låter det, liksom, det låter ju nästan som att det där EM-slutspelet, det ska spelas till vilket pris som helst.
Jag skulle tro det. Sen kan det ju vara så att de har försäkrat det, men det är säkert en väldigt hög premie och det kanske inte ger lika mycket pengar och så. Men de kan ju ha försäkrat sig på det sättet. Men jag tror också att de kommer dröja in i det längsta innan de lämnar besked. Och det sa ju också Šeferin på frågan om det fanns en deadline. No. Så att de kommer dröja in i det längsta för att de kommer behöva spela. För alla förstår ju i den tajta spelkalender som finns internationellt att det går knappt att flytta. Nästa sommar 2021, då är det framförallt ett nytt klubblags-VM i Kina med många fler lag som de är på gång med. Dessutom har du ett EM för damer som ska spelas i England, där ju i London är ju den stad som spelar mest matcher i EM i sommar. Så att det är svårt, det är möjligt om man skulle flytta det till sommaren 2022 som ju är ledig för att VM ligger i november-december, men det är väl tveksamt om klubbarna går med på att det spelas två stora mästerskap på ett halvår.
Och det skulle väl i sådana fall vara mitt i VM-kvalet?
Ja, VM-kvalet.
Eller, VM-kvalet avslutas innan sommaren?
Jag skulle tro att det ligger fortfarande så, men jag kan faktiskt inte hur den internationella kalendern är där.
Eller för sig, det lär väl vara eller VM-kval hela 21?
Precis.
Men om man kollar på situationen nu så har Italien stängt sina arenor fram till april och vad jag har förstått så är UEFA Champions League är ju öppet fortfarande. Så där har man inte stängt arenor riktigt än. Jag såg att Valencia stänger mot, de möter ju Atalanta, de vill kanske inte ha dit några lombarder. Men
snackas väl om tomma läktare också, PSG Dortmund.
Absolut.
Just det, PSG Dortmund också.
Ja, det var det UEFA sa på varenda fråga. Ja. Att liksom, det här EM är inte det viktigaste för oss nu, utan det är ju att vi, det här är frågor vi hanterar hela tiden. Eftersom det är matcher hela tiden, det är Europa League, det är Champions League och det spreds en lite sån stämning. Alla ville titta bort när på slutet av konferensen eller kongressen så reste sig Schweiz förbundsordförande upp och sa att vi har inte spelat någon fotboll på två omgångar, vi kommer troligtvis inte spela framöver. Vi får inte in de matcherna i spelkalendern. Hur ska vi göra? Vi behöver ekonomiskt stöd. Och det, alla bara liksom tittade bort för att det var rätt jobbigt. Och, så jag tror att UEFA har det nog jobbigare än vad de vill ge sken av.
Ett EM utan publik skulle ju heller inte gå. Alltså jag menar, det är så mycket intäkter på matchday revenue eller på så här, men
ja, fast TV-intäkterna är nog större. Jag tror att TV-intäkterna såklart väger över, men
vilket slag för EM som TV-produktion, ja, om det inte hade varit publik.
Nej visst. Nej, det är ju på det sättet.
Man får göra som i FIFA hopat när man spelar.
Jo, men alltså jag kommer ihåg
lägga in så här publikljud.
Jag kommer ihåg Stockholmsderbyt här för något år sedan när de båda kortsidorna på Friends eller hela arenan i en protestaktion var tysta i 10 minuter. Alltså, det är folk på plats som är tysta. Och hur dött det var, alltså hur stämningen bara försvinner från en arena. Lyfter man bort de fysiska kropparna på det, jag menar, alltså, vad blir det kvar? Det är hemskt.
Ja, och sen blir det ju på något sätt lite som man har haft diskussionen i CA, att ja, vad betyder liksom klackarna? Blir det plötsligt fler bortasegrar nu? Att man inte får hjälp av sin hemmafans? Och att det blir den sportsliga aspekten. Så kan man ju säga att det kanske är ju bra, eftersom just man klagat på det när det gäller EM, att Danmark och Italien så får tre hemmamatcher. Men nej, det blir ju fruktansvärt. Men på något sätt spelar jag ju hellre ett EM utan publik än inte spelar det alls. För jag tror att om de kan inte flytta det, utan då blir det att man blåser av det. Då blir det ingenting.
Nej, och jag menar, pratar man om att man ska flytta det något år eller kanske rent av två år framåt i tiden, då blir det också helt andra lag än de som tog sig till slutspelet. Alltså ett halvår, lite drygt. Alltså,
Granen spelar ut ett...
Nej, precis. Nej, Granen, Marcus Berg och Sebastian Larsson, som har ju sagt att de ska lägga av efter EM. De håller ju inte ut, de ökar inte på i två år till.
Nej, det tror jag verkligen inte. På tal om Karl-Erik Nilsson då, nu när du träffade honom. Man är ju lite nyfiken om ni pratade kring den ganska så rejäla kängan du gick ut och gav dem här i samband med Östersund-härvan för någon vecka sedan.
Ja, nej, den tog faktiskt inte upp.
En recap då för alla lyssnare som har missat det. Det är väl säkert ingen som har missat att det är fullständig ekonomisk kaos i Östersund. Om jag har förstått det rätt så är det väl ish 21 miljoner som måste in innan början av juni. Annars så konkar de.
Ja, det är ju det troliga att det blir så. Det sen, finns ju alltid en massa om och ja, så. Men
sen
det är
att
det
de
man
har fått
om.
En elitlicens, det bygger på att i överklagan så gick... den nämnden på kalkylen att det skulle komma in så pass mycket pengar att de skulle klara en elitlicens, men de pengarna har inte kommit in, men eftersom beslutet är taget så får vi helt enkelt bara, ja, vi får köpa läget att det är så. Ibland blir det så när saker och ting har gått genom processen, eller hur Karl-Erik Nilsson valde att uttrycka det.
Ja, han menar att liksom ett fattat beslut får man leva med, sen är det tråkigt om det var felaktiga grunder, och det var ju så, de som inte minns, att licensnämnden gjorde först en bedömning att de inte skulle klara allsvensk spel 2020, sen kom överklagandenämnden, olika personer. Då gjorde de en bedömning att de skulle klara det, och de hade väl lite mer gjort en mer genomarbetad liksom process, eller genomarbetad ansökan till överklagandenämnden. Och så finns ju det här sponsoravtalet på 15 miljoner som nu verkar falla, ett cypriotiskt bolag som ju Expressen avslöjade. Men det är ju en väldig massa turer, och det är ju problematiskt med elitlicensen att det är så subjektivt och man inte riktigt vet vad som gäller och inte gäller. Och jag, nej, men det är klart att jag tycker att det är för lamt från Svenska Fotbollförbundet att man bara accepterar, ja okej, vi kanske tog beslut på fel grunder, men nu är beslutet fattat, nu kör vi vidare.
Jag... Nej, men precis, du gick ut i din blogg på Fotbollskanalen och var väldigt ifrågasättande till Håkan Sjöstrand kan dundra på högsta volym och högsta växel när det kommer till matchfixning och så vidare och så vidare. Men kring det här så är det helt knäpptyst. Från både
förbund... Det är många som har reagerat på också, just tystnaden.
Från SEF, men när då supportrar höjer sina röster, jag vet att Jesper Hoffman var väl ute och svingade på Twitter om att nu borde klubbarna gå ihop och bara skita i och spela mot Östersund. Men så menar du då att ja, men det, så man vill vara en del av familjen fotboll, så som du uttryckte och så vidare. Men att du efterlyste någon slags... Alltså någon måste ju säga någonting här.
Ja, men det är ju så typiskt Mats Enqvist. SEF säger ju att ja, det är inte vår fråga. Vadå inte vår fråga? Om en klubb och en medlem i SEF har lurat de andra. Om det nu är så, det vet vi inte. Men om det nu är så, då är det väl er fråga. Jag kan inte fatta liksom att man kör sånt sarg utspel. Ja, det är för mig obegripligt. Och precis, Håkan Sjöstrand dundrade på då efter matchfixningen.
Vi ska jaga dem till sista...
Ni är inte välkomna här. Och är det så att en klubb har fuskat så ska de ju inte vara välkomna. Kan jag känna att man åtminstone hade väl... Hade jag suttit i fotbollsförbundet så hade jag ju gått ut och sagt att vi kommer åka upp till Östersund. Vi kommer kräva alla kort på bord. Vi måste veta, det är liksom ut mot våra medlemmar så måste vi stå för det här. Men det gör man inte, utan... Och det är ju så, det är ju strömlinjeformat och man vill vara med i familjen.
Och det jag kan tycka är verkligen beklämmande, det är ju att alltså den här prognosen har ju varit superdyster väldigt, väldigt länge. Ändå är man nu på väg in i en allsvensk säsong om bara några veckor som eventuellt då står med den här föreningen konkad i början av juni. Vad händer då?
Ja, då faller ju de ifrån. Nu har man ju passerat det här 1 mars att... Hade man gått konkurs före 1 mars hade platsen tillfallit Brage. Efter 1 mars så krävs särskilda skäl för att man ska ersätta ett lag. Och om du väl har börjat spela serien så kommer det ju inte ske. Och särskilda skäl är ju svårt att definiera. Men det är ju bara att gå till Tyresö FF på damsidan. Dominant på damsidan som ju spelade final i damernas Champions League 2014 och gick i konkurs några dagar senare och ströks ur allsvenskan. Då satt ju hela garnityret från svensk fotboll och kollade på dem när de spelade Champions League-final. Fastän alla visste det var ett konkursbo som byggde på felaktighet helt enkelt. Så att, ja, det är bara så det är.
Men vad menar du händer då ifall ÖFK, som vi ändå får bedöma vara...
Då spelar man med 15 lag. Då stryker man de resultaten. Så att tror man från de andra klubbarnas sida så kan man ju köra juniorerna mot Östersund i första halvan om man tror att de kommer gå i konkurs. Sen är det ju ändå så, historiskt sett så är det väldigt få klubbar som går i konkurs. De har liksom, det finns alltid något som kliver in och räddar dem. Sen kan man säga att detta är en väldigt ung förening och kanske inte har samma... Det är inte som Örgryte som förvisso gick i konkurs. Men jag menar, väldigt många klubbar har varit på konkursens rand. Jag har även storklubbar som Malmö FF och IFK Göteborg och Djurgården och AIK. Och så att de räddas ju ofta. Men om Sund görs det eller inte, det återstår sig.
Förbluffas du lika mycket som jag över alltså hur snabbt man bara sprängde hela kassan?
Ja, men,
för du har väl runnit in en jävla massa pengar på ett korrekt sätt också?
Ja, nej, det har du ju naturligtvis gjort. Samtidigt är det har vi ju sett så många gånger så att det blir inte så förvånande. Alltså det är ju bara att gå tillbaka till Helsingborg när de nästan gick i konkurs 2003 efter de hade varit i Champions League. Utökade kostnader både för, på spelartruppen och utanför spelartruppen. Du vet, addera kockar och presspersoner och så. Så går det snabbt.
Samma gjorde
ju AIK när de hade varit Champions League. Samma gjorde ju, även om det tog längre tid, så IFK Göteborg som dominerade tidigt 90-tal blåste ju alla pengarna sen. Det tog längre tid. Så att, inte jätteförvånad. Och sen verkar ju Östersund ha varit liksom... Ja men de levde väl lite på lånade pengar av Daniel Kindberg sen då eventuellt brottsligt infraktade pengar. Så att jag är inte så förvånad att pengarna har gått iväg. Därför att det går fruktansvärt snabbt när du förlänger kontrakt och de vill ha upp löner. Och jag menar, de gav vi spelarna bonus och liknande. Så att det rinner iväg.
Jag tänker på Daniel Kindberg där. Det är ju en historia i sig. Och alltså, det är någonting som kan påverka Östersund.
Nej, det tror jag inte eftersom det är ju redan för sent. Det visar sig att då enligt RF stadgar att förbundet behövde säga till om det preskriberades efter redan 2 månader. Nu försöker man ju ändra det då, men det kan inte ändras förrän våren 2021 när RF-stämman är. Då kan man ändra de stadgarna och nu ska man ju dessutom ändra, man ska... På årsmötet nu i slutet på mars så kommer fotbollförbundets styrelse be om årsmötets tillåtelse att se över elitlicensen. Hur kan vi göra den klarare och tydligare? Vad ska vi ha för syfte? Hur ska vi liksom, för att sen kunna ta beslut om nya elitlicensregler i representantskapet i november? Och då kan man ju vända sig till alla supportrar som också är medlemmar i föreningar som gärna plussar för föreningsdemokrati. De är ju medlemmar av Svensk Fotboll. Det är ju lätt att klaga på Svenska Fotbollförbundet. De är ju medlemmar i Svenska Fotbollförbundet. Det är inte jag, vilket jag är många gånger tacksam över. Men det är ju de. Då kan ju de försöka påverka det så att det blir bättre och tydligare elitlicens. För det är så himla lätt att klaga i efterhand att hur i helvete kunde vi ha så dåliga elitlicensregler. Jobba via era föreningar och distrikt. Jag menar, IFK Göteborg är ju representerade både via SEF och sitter i förbundets styrelse och att de är representerade via sitt distrikt. Det finns ju många vägar att jobba. Så att där är det ju viktigt att man får alla, även supportrarna, med supportrarna, de som är medlemmar då, att få med dem i den här översynen så att alla är överens om att det här gäller.
Fick du något gehör, upplevde du, på din efterlysning av reaktioner från SVF? För...
Nej. Nej, de vidhåller ju det från förbundet att läget är som det är. Det finns inget att göra och SEF vill ju inte säga någonting just när det gäller det. Och det är ju bara så. Jag tror att förbundet och SEF missbedömer, för att SEF brukar ju alltid skryta med att de har örat till marken och är så nära supportrarna. Då tror jag att de missar här att det växer upp ett gap mellan liksom supportrar som inte fattar hur kan man inte reagera kring det här. Att liksom, det går ju att prata om det här utan att peka ut Östersund som en brottslig, att de har gjort något fel, men man kan åtminstone efterlysa klarhet utan att peka ut dem som skyldiga, och det kan inte jag förstå att man inte gör. Men det är ju lite svensk fotboll, eller det är internationell fotboll efter att ha varit på UEFA-kongressen. Det var som att sitta på Svenska fotbollförbundets årsmöte. Allting bara viftas igenom i klart sen innan, och ja, är fascinerande.
Vi är sponsrade av våra vänner på Betsson, och nu till helgen så kör vi givetvis en ny Toto-trippel. Vi tror väldigt hårt på den här.
Ja, det gör vi. Vi har skippat Italien i och med att det är tomma läktare och man vet inte riktigt hur matcherna blir då. Så, ja, vi undviker Italien helt enkelt och tittar istället mot Tyskland bland annat, eller hur Gustav?
Mm. Du tror på rak seger för Robin Quaisons Mainz hemma mot Fortuna Düsseldorf.
Jag tyckte de såg jättefina ut senast och jag gillar inte riktigt vad jag ser hos Fortuna Düsseldorf. Det här är ju ett bottenmöte, viktigt som fan för Mainz. 3 poäng skulle nästan haka ifrån Düsseldorf, eller haka av Düsseldorf då, i striden om att vara kvar i Bundesliga. Så att, jag tror man gör det. Jag tror att det blir Quaison show här, va?
Ja, och jag som såg Uwe Röslers Fortuna i fredags mot Hertha Berlin kan, jag kan confirma att det läcks som i ett såll.
Ja, nej, men det gör det. Och så Quaison i dunderform 1+1 senast. Men jag tror verkligen på Mainz.
Vi tror på rak seger för Wolves hemma mot Brighton. Potters uddlösa Brighton ger vi inte mycket för dagen. Medan Wolves ser stekheta ut. Doherty, Diego Jota, Jimenez och så vidare och så vidare.
Traoré sitter till och med bänk liksom och kommer in succéspelaren från november, december, januari där.
Så att det blir rak seger för Wolves hemma på Molineux. Avslutningsvis så tar vi överspelet på Stamford Bridge när det är Chelsea mot Everton. Chelsea med Marcos Alonso i spetsen gör många mål framåt för dagen. Jag tror inte att Chelsea heller har speciellt mycket tankar på returen mot Bayern. Man vet att man är utslagna. Nu gäller det att lösa en Champions League-plats i Premier League. Så att full fart framåt där. Möter ju ett Everton som står upp jävligt bra mot tufft motstånd här mot slutet. Calvert-Lewin och Richarlison hetar framåt. Okay. Så att, ja, jag tror att båda lagen gör mål. Och då är väl över 2,5 ett bra spel.
Ni ryggar på Betsson såklart under godbitar. Boostad odds 148 kronor och så hashtaggen i Toto-trippen. Härligt!
Med eller utan Östersund hela vägen in i mål så drar ju Allsvenskan igång här om en knapp månad. Vad tycker du känns mest spännande med seriestarten idag?
Det är ju egentligen, det är ju helheten, för det är ju så många historier. Det är verkligen fascinerande hur Allsvenskan på något sätt fortsätter att växa och vara intressant. Och, ja, men det finns allt från liksom kalabaliken då i Östersund som vi har avhandlat. Det är ju lite halvkalabalik kring Platinum Cars Arena och dess omgivning. För ja, de som inte vet vad det är så är det nya namnet på IFK Norrköpings hemmaplan. Där är ju lite stökigt med Peter Hunt och allt vad som rör sig kring det. Och
han hoppade av din livepodd, va?
Ja, han hoppade av min livepodd. Jag ersatte honom, Mikael Gedda Hansson. Så att jag tror att det blåste kanske lite för snålt för att han kände att han skulle känna sig bekväm där. Tyvärr tråkigt, för jag hade gärna haft honom med. Men det finns ju många historier med Malmö och AIK och Hammarby. Ja. Det är häftigt. Jag ser fram emot allt.
Om man börjar i de regerande mästarnas ända då, så får man ju säga att det var en väldigt speciell transfer man genomförde här med Marcus Danielsson till Kina nyligen. Hur upplevde du den?
Det är ju en sensationell transfer. Ibland har man ju tur, och det får man nog säga att Djurgården hade i det här fallet när deras jakt på en mittback i Strasbourg, den här kinesiska klubben Dalian då, skulle ha en mittback, och så blev det inte han, och så var de tillräckligt vakna på att, det får man ju ge ändå Bosse Andersson och Henrik Bergen, att de är tillräckligt vakna på att känna till den här lyxskatten som finns i Kina. Det vill säga att om du värvar en spelare för över 55-60 miljoner, det finns något belopp där i kinesiska valutan, så betalar du en lyxskatt på 100%. Det vill säga att en mittback som kostar 55 miljoner kostar plötsligt 110 miljoner. Så då la de sig lite under det liksom. Så att jag tror att kinesiska klubben fick en chock för att de hade väl hört att han kanske skulle kosta 25-30 miljoner. Och plötsligt fick de betala det dubbla. Men transferfönstret var på väg att stänga och de nöp det. Så att nej, det är ju...
Ja, men det är det som har hänt i kinesiska ligan också. Alltså, ett tag så köpte de stora europeiska spelare. Man undrar, hur kan den lira som bara är 25 bast gå till kinesiska ligan? Och så var det enorma pengar, dels till klubben men framförallt till löner då. Och nu har man gjort om det. Så att nu, ja, det är... nu måste man gå på spelare som spelar i Holland. Sam Larsson köptes ju till samma klubb, till exempel.
Ja, det är ju dels den lyxskatten på värvningar och sen så har man en maxlön för utländska spelare på 3 miljoner euro per år. Så att det har gjort att väldigt många, jag menar snittlönen i Premier League är ju över det. Varför ska du då gå till Kina? Däremot kunde du gå dit när du fick flera hundra miljoner. Så att det har väl gjort att det blivit attraktivt. Det är ju en otroligt häftig. Det är ju den galnaste transfern någonsin i allsvenskans historia.
Ja, och det skulle inte förvåna mig om Bosse liksom har sån jävla dundermylla här. Att coronaviruset sätter stopp för kinesiska ligan så pass länge att de kan låna tillbaka Marcus Danielsson och ha honom under våren hela vägen fram till EM också.
Ja, eller att han liksom efter ett år köps ut för att de köper in någon. Alltså det är ju det som också är det bizarra, att de kan ju liksom köpa ut spelare efter något år för de tröttnar. Och jag menar, det här konglomeratet Dalian, de äger ju väldigt mycket inom sportens värld. Bland annat Infront som säljer alla hockey-VM och längdskidor och allt sånt, agenter. Styrs för övrigt av Philippe Blatter, Sepp Blatters brorson, så kan ni räkna ut resten själva.
De styrde även när jag var på Deadline Day nere i Italien på Ata Hotel Executive. Då var det de som styrde hela arrangemanget. Det var liksom Infront överallt. Ja. Det är väl inte så mycket att styra, det är ju en ganska liten grej, men ändå. De bokade väl upp då, konferensrum och amen, tog dit tv-bolag och gjorde allting.
Och var ju även inne i Atletico Madrid, och den heter ju efter... Wanda. Det är ju efter Dalian Wanda då, det är företaget.
Okej. Bara kort, Bosse Andersson, alltså medialt och utåt sett så är han ju ibland ganska så om sig och kring sig. Han tar av sig sin kavaj och det är bara Uber och han spottar inte i glasen och det är guldkavaj hit. Men upplever du honom som kanske mer slipad än vad liksom gemene man förstår?
Ja, fast jag tycker samtidigt han har han inte fått på senare år liksom någon slags att han är otroligt bäst på transfers och så. Så att, ja, nej, men det är klart att han är slipad och han har jobbat.
Jag säger inte att han är trubbig,
nej.
Jag säger bara att alltså,
Bosse
Andersson har ju varit en hel...
Alltså, jo, men sen, vad är det för roll han har? Alltså, så här, Pantaleo Corvino, vad är han är bra på? Vad ska du vara bra på som sportchef? Alltså, du får det låta som att så, ska du vara en bra sportchef så ska du vara hyperdyper intelligent, slipad. Det är så brett, det är så luddigt.
Jag säger så bara att...
Det bästa kanske är att komma från bilförsäljarvärlden. Då kanske du är en grym sportchef.
Kanske, jag säger bara att Bosse Andersson har ju haft en särställning medialt jämfört med Daniel Andersson, Jesper Jansson, Mats Gren, Björn Westerström och så vidare. Bosse har ju varit en större profil som kanske inte alltid bara har bedömts på sitt sportcheferi, utan han har många gånger fått vara liksom personan Bosse Andersson också.
Ja, ja, absolut. Alltså, för mig var ju Djurgårdens största stjärna förra säsongen var ju Bosse Andersson. Han överglänste ju spelartruppen nu när liksom Jonas Olsson, Kim Källström, Andreas Isaksson försvunnit. Och jag menar, Kim och Tolle är ju inga sådana heller som... Och jag menar, sen klart att Marcus Danielsson växte med åren, att han gjorde så bra. Men det var ju ändå Bosse för att han bjuder till. Sen kan jag mer vara fascinerad över att, och jag gillar det, att det finns utrymme för i den otroligt strömlinjeformade svenska fotbollsfamiljen så finns det utrymme för en sån här som är lite mer livlig, om man säger så, och det kan jag gilla.
Och det är den första att skriva under på. Vad tror du är rimligt att förvänta sig av Djurgårdens 2020 då?
Ja, men i och med att hjärtat rycks ur laget och lite klubben också, eftersom han ju var lagkapten och var så liksom tongivande, så är det klart att det kommer bli lite vilse på Kaknäs, tror jag faktiskt.
General Laul har ju redan slagit fast att man har sålt försvarandet av guldet, man har sålt Europat.
Ja, generalen får hålla igång bäst han vill. Men Nej, men jag har svårt. Det är klart att hämtar de in Papagiannopoulos från FCK som de är på. Nu har de ju pengar att röra sig. Det svåra för dem är att de ska liksom balansera två grejer. Både Europa och liksom försvaret. Och det är ju svårt för alla klubbar. Som man AIK senast. Och det är inget Thomas Lagerlöf, Kim Bergstrand har någon vana av. Och så att, ja, jag är en liten rekyl tror jag att det är för Djurgården.
Då låter det inte som att du håller dem som favoriter.
Nej, det gör jag inte. Men
är du team Malmö där också? Eller?
Ja, sen blev man ju lite skeptisk. Jag såg även den Karlskrona-matchen i kuppen. Och så kan man säga att kuppen är försäsong. Men de borde ju ändå mangla över Karlskrona på ett mer övertygande sätt. Jag är lite så osäker på... För mig känns det ju som Hammarby är väldigt starka just nu. Men jag är ju också, det är ju liksom en månad kvar och det kommer kanske hinna hända lite transfers innan dess. Så att det är lite svårt och det är lätt att dela upp i skikt liksom med AIK, Djurgården, Hammarby och Malmö är väl ett skikt på något sätt.
Men en klubb som man inte pratar så jättemycket om precis bakom där är IFK Göteborg. Som på något sätt får hålla på fritt, höll jag på att säga. Men de har inte fått så mycket kritik. Och det är inte så att man överhypar dem heller inför säsongen. Är de där precis bakom? Eller kan de till och med, som vissa tror, som jag ändå hört, vara med och slåss om topppositionen?
Som du tror?
Jag är inte ensam om det.
Nej, men du tror det.
Nej, jag tror det.
Nej, det tror inte jag riktigt. Det känns, alltså de har ju bra beställt på tränarbänken och det känns som att det är positiva vindar och så. Men jag är osäker på om inte de har lite för tunn trupp. Alltså att de kan ha en bra elva men att det är för tunt bakom. Om de inte hämtar hem något. Jag gillar ju både Aiesh är en fantastisk spelare och Sana, de förstärkte ju där i slutet liksom och Robin Söder är kvar och så. Men jag har svårt att se dem kunna hänga utmana de här allra bästa.
Däremot så måste man ju säga för IFK Göteborgs del, alltså sett till lagen de hade framför sig i tabellen 2019, så känns ju AIK svagare än sig själva i fjol. Häcken känns svagare än sig själva i fjol och IFK Norrköping känns svagare än sig själva i fjol. Så att det har ju öppnat upp sig i alla fall bakom en topptrio om vi då förutsätter att Malmö, Djurgården och Hammarby inleder året som de tre största favoriterna.
Ja, men det kan jag addera där också att AIK ska spela på ett helt nytt sätt och en filosofi som är så annorlunda jämfört med hur man spelade tidigare tar ju tid att sätta. Så man får ju nästan ta för givet att AIK har lite tufft i inledningen.
Ja, det tror jag också. Sen tror jag tappet av Tarik kommer vara rätt tungt. Att han är inte också med Bahouis skada så känns det lite som att de kanske blir lite trubbiga. Å andra sidan, just när de har en säsong där de, nu vet vi inte om de ändå kanske får spela i Europa, men de är ju fyra och kan ju antingen vinna kuppen eller något av ettan, tvåan, trean vinner kuppen och får de spela i Europa. Men annars om de bara kan koncentrera sig på allsvenskan så kanske de ändå har liksom en chans. Att, jag tror att de kommer inte vara lätta att besegra och det kommer finnas liksom en revanschlust hos Rickard Norling som kör på och... Så jag skulle inte räkna bort dem. Av de tre ni nämner, Häcken, AIK och Norrköping, skulle jag nog räkna bort Norrköping. Jag tror att de får väldigt svårt att liksom vara med och utmana i toppen. Och Häcken, jag vet inte, det är något som inte säger. Han är ju intressant norrman. De hämtar in
Söderlund.
Precis från Rosenborg. Och det är väl det, de har saknat någon lite spets när de såljer mig för väldigt svag höst. Men får inte riktigt till.
De får komma ihåg att registrera Söderlund till allsvenskt spel så att inte han sitter där obrukbar. Nej, men sen är det klart att alltså, tappar man Paulinho, jag är långt ifrån övertygad om att det ens finns någon att ersätta Paulinho med i ett lag som Häcken. Så att, jag håller de tre som svagare än sig själva, vilket kanske då talar för IFK Göteborg. Men om vi bara ska ta oss tillbaka till Hammarby lite kort, jag tyckte vi lämnade dem för snabbt. Det är ju en förening som mår oförskämt bra. I alla fall i liksom så här allt som kommuniceras. Det är verkligen bröstet ut och tuppkammen upp.
Ja, men så kom det väl någon kvartalsrapport här.
Nej, deras resultat för hela året.
Resultat är, och det var bara 19 miljoner i eget kapital. Och så var det någon som ställde sig
emot
det.
Nej, de har mer i eget kapital.
Ja, exakt. vi kan väl reda ut det bara, för att på sociala medier så, ja, så har det ändå diskuterats.
De hade väl 50 miljoner i eget kapital, men därmed så kan man ju ändå säga att de gjorde inte en så stor vinst sett till de här stora spelarförsäljningarna. Alltså det hoppade jag till, och det kan jag känna samma med IFK Göteborg.
Att de släppte liksom Neto Borges och Odilon för stora pengar.
Ja, precis, och Björn Paulsen. Mm. Och jag tror att deras resultat var väl 9 miljoner. Nu höftar jag utan att kolla, men jag tror att deras plusresultat. Nej, men det går ju åt rätt håll, men det är klart att de som vissa klubbar byggt upp en viss risk att skulle inte resultaten komma. De har ju nästan fullt på arenan. De skulle behöva liksom kanske höja priserna för att höja de intäkterna. Marknadsintäkterna gick ju till och med lite ner. Så att, men samtidigt, jag förstår att det finns framtidsanda där. De har flyttat i Årsta, samlat verksamheten där, och det är ett jädra driv kring klubben. Jag tycker det är starkt att hämta in Abbe Khalili, som jag tror blir en oerhört bra värvning. Sen är det klart att Djurdjic tappade man, och han blev tapp. Tankovic lär försvinna i sommar. Men det
Vilan
känns
borta.
Va?
Vilan borta.
Vilan borta. Men det känns ändå som att det är ett sånt driv kring Hammarby att jag skulle bli förvånad om de inte är med långt fram hela vägen. Och nu håller inte jag på något lag, så jag skiter det. Jag hoppas de går ut i Europa, för att det hade varit häftigt att få den liksom skjutsen. Jag vill ju att alla svenska lag ska gå ut i Europa.
Nu har vi inte nämnt den kanske största elefanten i Bayernrummet, men hur har du upplevt Zlatans första månader, mer eller mindre inblandad i den här verksamheten?
Ja, men nu flyger han ju hem med sitt eget plan, och han syns på Tele2 Arena. Han är nere och petar i grejerna på Årsta.
Han säljer säsongskort på Instagram. Och
ja, exakt. Det har han aldrig gjort i en klubb tidigare.
Nej, och vi gjorde ju även ett Instagram-inlägg för samhällsmatchen, som ju är deras CSR-satsning.
Och var väl mer eller mindre bidragande i att övertyga någon spelare om att välja Bayern.
Khalili. Och en nigeriansk talang. Ja, absolut. Sen tror jag att vi utifrån vill göra sken, eller en del vill göra sken, att han har mer med att göra. Jag tror egentligen att Hammarby är rätt nöjda med hur de var, och sen så blir han lite, skulle han börja gå in och liksom, ja, att han bestämmer att Abbe Khalili ska dit och vad han har för lön och så. Jag tror inte på de uppgifterna som det cirkulerar mycket av. För att det är klart att Henrik Kindlund och Jesper Jansson kände att de var på gång redan innan Zlatan. Men det är ju kul att han dyker upp på matcherna. Ja, sen fattar jag ju de som tycker att det är svårt i Malmö och så, men för Hammarby finns det ju än så länge bara en uppsida av att liksom koppla ihop honom. Men det gäller ju att leverera de sportsliga resultaten också, för att blir de fyra eller femma så spelar det ingen roll om Zlatan sitter där eller inte.
Men jävlar vad alla är på tå vad gäller att säga någonting om Zlatans inblandning i Hammarby. Alltså alla vaktar sin tunga. Jag såg Richard Magyar var det efter första cupmatchen när Zlatan var på plats. Så fick han en fråga av kommentatorn då. Ja, så var Zlatan på plats, och vad säger de om det? Och Magyar började direkt liksom snubbla på orden och slutade med bara, ja, vad fan, han var nöjd.
Ja, ja, men det är ju så himla laddat. Jag tycker liksom att det kokar ju över liksom det i Malmö. Att man, för mig är inte det missnöjet som fanns med Zlatan i Malmö har ingenting med rasism att göra, även om det fanns såna mindre inslag. Det var inte rasistiskt, det handlade om ren fotbollssupporter, och fattar man inte det, ja, då har man inte fattat mycket av fotboll, och då, sen kan man ju hålla på och ha de åsikterna oavsett. Men så jag fattar det, det är ju fortfarande så känsligt med hans namn och vad som kan bli fel, och jag tror att de i Hammarby är liksom rädda kring, de tassar ju kring det. Liksom Jesper Jansson var likadant när han liksom på presskonferensen när han presenterade Abbe Khalili, att liksom Mr. Zlatan har varit inblandad. Sen han fick fråga om det, så var det dumt. Ja, men bjud inte in till det då. Nej. Den enda som verkar vara avslappnad är ju vd:n Henrik Kindlund, som liksom är väldigt kall kring det, men alla andra är oerhört känsliga. Och jag förstår det, därför att hans namn är, det är liksom, det är sprängkraft i hans namn.
Men du som har betydligt mer fötter och ögon och öron i Skåne och Malmö än vad jag och Thomas kanske har. Hur upplever du att hans inblandning i Malmö påverkas av MFF-supportrarnas högljuddhet kring deras missnöje och besvikelse?
Hans inblandning i Hammarby menar du?
Exakt.
Ja, för du sa Malmö så jag blev lite osäker. Men det är klart att jag tror inte Zlatan bryr sig, men i Malmö är det ju klart att det finns en oerhörd frustration och ett oerhört missnöje. Alltså,
ja, men tror du det eldar på och liksom äggar Zlatan att visa sig mer i Hammarby och göra mer på sociala medier eller på något, alltså så här, peta dem i ögonen?
Ja, det tror jag. Jag är inte peta dem i ögonen, men jag tror att han är så driven att han vill göra avtryck och han vill på något sätt visa, om det nu liksom, det finns ju uppgifter att han ska ha liksom visat intresse för Malmö och där finns ju inte den möjligheten att gå in som det finns i Hammarby. Jag vet inte om det är korrekt, jag har inte frågat någon i Malmö om det heller så jag får resumera mig för det. Men det är ju klart att han vill sätta avtryck i Hammarby och han har ju naturligtvis noterat vad som har hänt i Malmö och med statyn och så, även om han inte själv har uttalat sig så mycket om det. Så att det är klart att det finns ett drivkraft hos honom. Det har ju väl varit hans drivkraft alltid.
Ja, men sen tror jag också att när han känner att karriären är på väg att ta slut, även om han har affärssamarbeten och han är delaktig och delägare till och med i olika varumärken och han håller på. Ja, men egentligen de senaste 2 åren sedan han gick till LA Galaxy så har det ju mer varit handlat mer om Zlatan utanför planen, hans reklamer han gör i tv än vad han faktiskt har uträttat på planen. Jag tror han känner att det här efterkarriärlivet är på väg och att det närmar sig honom, att han känner sig kanske lite stressad av det, att han inte vet vad han ska göra och att hans inblandning i Hammarby, hans delägarskap i Hammarby på något sätt gör honom lite lugnare. Just det här med att han dyker upp på Årsta och grabben spelar i Hammarbys akademi nere på Årsta och ja, men så här, hans sätt att använda sociala medier som vi sa tidigare, köpa årskort och sådär. Har han börjat göra det? Har han börjat verkligen engagera sig i Hammarby? Då tror inte jag att han kommer backa, utan då tror jag snarare liksom att han kommer växla upp.
Ja, det tror jag också. Jag tycker det är lite sorgligt det som sker i Milan, att de byter helt ledning och att det liksom slår mot honom. För jag tycker på något sätt, ja, men det var ändå häftigt att se honom gå tillbaka till Milan och faktiskt ändå kunna, även fall det är ett annat Milan och det är ett mittenlag och så, men att han ändå gjorde avtryck och faktiskt gjorde någonting. Det gav en lite roligare avslutning på hans karriär och nu vet jag inte vad som händer om han liksom... För om man ska döma av italienska tidningar så tror inte de att han blir kvar i Milan efter det som sker med Rangnick och liknande. Och det tycker jag hade varit lite sorgligt om det inte betyder att han kanske dyker upp i en Hammarby-tröja.
Ja, och hur bedömer du de chanserna?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Riskerna, om man nu är lagd åt området.
Om man säger chanserna så hade jag innan sagt noll, men...
Vad är Malmö 3 augusti?
Ja, nej, det hade varit fantastiskt, men jag har svårt att liksom se det, att han skulle ta klivet ner till Allsvenskan 20 år efter han spelade där senast. Men man ska ju aldrig säga aldrig. Och jag menar, det är klart att...
Han har inget SM-guld.
Nej, och jag tror inte att det här med ändringen i Italien, i Milan, där det verkar som Maldini och Boban får sluta, det tror jag inte han hade räknat med.
Nej, definitivt inte.
Nej, men alltså jag ser ändå som, med tanke på att det i juli när hans kontrakt med Milan går ut, återstår bara inom citationstecken 3,5-4 månader av den svenska säsongen. För jag bedömer det som fullständigt otänkbart att Zlatan ska kliva hem till Allsvenskan och Hammarby för att köra även 2021. Alltså jag kan inte tänka mig att Zlatan tuggar en försäsong och spelar kuppen mot Tvååkers.
Fast det gör han ju inte då. Om han skulle köra 2021 så kör han ju inte kuppen mot Tvååkers.
Fast han kan inte gå mot 40 år fyllda och skippa.
Kolla bara hur han rör sig för sig kring, alltså i Milans miljö. Jag säger, drar hem.
Jag säger bara att gör Bayern en riktigt bra vår och ligger i någon slags pole position eller ligger i vinnarhålet i sommar när hans kontrakt går ut efter EM och de dessutom inleder Europakvalet bra, då kan jag absolut se det som en fullt möjlig avslutning för Zlatan att komma hem då till sitt Hammarby som han redan är involverad i, spela den här första matchen mot Malmö, göra ett avtryck i ett eventuellt SM-guldvinnande lag och kanske vara med och ta Hammarby till Europa League. Och sen då i november, december, beroende på om man går vidare till ett Europagruppspel, då tacka för sig. Han är 39 år fyllda, han är klar.
Ja, det är ju mycket mer, det har ju gått från 0 till 1% chans.
1%? Ja. Det är, jag tycker det är lågt.
Ja.
Jag tror, alltså så här, någonstans inne i mig, just den här hungern att hela tiden få vara relevant och att han inte riktigt är beredd på att lämna den spelade fotbollen. Det som händer i Milan nu, precis som Olof är inne på, jag tror inte heller han hade det här på känn med Rangnick och att Bobban och Maldini som var de två som tog honom tillbaka till Milan, att de lämnar.
Å andra sidan var det aldrig skrivet i sten att det skulle bli längre än säsongen.
Nej, det har aldrig skrivit i sten, men däremot så har den senaste månaden så har det blivit mer och mer troligt scenario för Zlatan att han ska fortsätta i Milan ett år till. I och med att det har gått bra, han bär klubben, han känner sig viktig, han är i ett stort sammanhang trots allt oavsett om Milan liksom har kört lite kräftgång. Bobban och Maldini har ändå haft ett projekt som han har varit delaktig i också. Det har fått mig i alla fall att tro, den rapporteringen från Italien och allting som händer har fått mig att tro mer och mer på ett år till, tills det här kom då, att Bobban med största sannolikhet lämnar snart och att Maldini också kommer haka på och att Rangnick tar över då, och han ska satsa ungt och bygga om hela A-laget och sådär. Så att, och då kommer Hammarby som ett alternativ, tänker jag bara.
Ja, för grejen är ju ändå, när han skrev avtalet med Milan så skrev det ju ändå med en option över nästa säsong. Det fanns ju ändå liksom åtminstone ett möjligt scenario att han kunde fortsätta, och till och med om han nådde Champions League så skulle det vara en automatisk förlängning. Sen är det ju det här att familjen flyttade hem till Stockholm, det gör väl att liksom, ja, men det är klart man kan ligga en vår, men ska man ligga en hel säsong till och pendla till Milan när familjen är i Stockholm, ja, då är det på något sätt, ja, men vända hem och sänka Malmö, göra Hammarby till denna skandinaviska storklubben.
Men sist du var här, då hade ju inte den här Hammarby-bomben briserat, således hann vi inte prata om det då. Jag kan inte dra mig till minnes att du har pratat om det någon annanstans. Det kanske du har, jag vet inte. Då får du väl i sådana fall upprepa dig själv. Men tror du så här i retrospekt att Zlatan bara var tondöv och inte fattade att det här kommer sticka i Malmö-supporternas ögon när han säger att ja, men de är nog bara glada för min skull och jag har gjort så mycket för Malmö och Malmö FF för att det här är bara business, man kan separera de här grejerna? Eller liksom,
han sett kanske att försöka lägga en våt filt på det, är så jag
tycker den är ju lite svår att läsa, för att det är klart att så tondöv kan han ju inte vara. Men den är ju lite så. Sen tycker jag att liksom han väldigt tydligt med åren distanserat sig från Malmö, med sålt huset, och visst då han var där med Milan och spelade en träningsmatch 2011 och de var där med PSG och liksom så, och statyn restes, men det var ju inte liksom, ja, men statyn, han var ju stolt över att statyn skulle stå i huvudstaden, som han sa på fotbollsgalan. Det var ju det han var stolt över. Att den sen liksom trycktes bort till Malmö. Jag vet att man, efterhandskonstruktionen är att ja, det är där jag ville att den skulle vara. Det säger både han och förbundet. Så det vet ju alla att så var det inte. Så att,
men samtidigt så kom man väl till den avteckningen med Daniel Andersson och var det Karl Nén och...
Ja, men också förbundets folk. Lasse Richt var ju där och Håkan Sjöstrand var ju där och liksom så. Så att det var väl både Malmö och förbundet. Det var ju förbundet som pröjsat statyn och gett den till Malmö stad. Jag vet inte, min känsla är bara att han har distanserat sig tydligare från Malmö än vad folk i Malmö kanske egentligen velat att det ska vara. Man har på något sätt haft den här bilden att man är närmare än vad man var. Och att han ju varit tydlig med att han ska bo i Stockholm, om man ska bo överhuvudtaget i Sverige, så är det ju Stockholm som gäller. Och då är, så att det är klart att han fattade vad som skulle hända. Sen tror jag inte, ingen kanske kunde dra ut pilarna hela vägen till att folk skulle faktiskt såga nästa tyn. Det trodde faktiskt inte jag. Alltså, jag förstod att folk skulle vara arga, men att folk skulle sänka statyn trodde jag kanske inte.
Nej. Ja, nej, det blir otroligt spännande att följa Zlatan både i vår här.
Brukar
nu
inte vara väldigt så här personligt aktiv i alla samarbeten han går in i. Alltså så här, om man är med i några affärssamarbeten, så brukar han liksom fysiskt vara där och representera.
Han gillar ju att vinna på alla plan naturligtvis, och har ju varit aktiv, och jag menar, sen får man ju vara ärlig och säga att det är rätt många av hans projekt som inte gått jättebra. Jag menar, A till Z gick inte bra. Parfym.
Finns det? För,
nej, det är konkat. Appen Mix, där han gör en app, det gick ju också. Och parfymen har inte alls gått bra. De bytte ju helt ledning. De tjejerna som kom i idén och drog igenom det, de byttes ut i maj förra året. Så att det finns det här.
Han kanske inser nu att han ska gräva där han står. Han ska inte hålla på med parfymer och appar och klädsatsningar, utan han ska gräva där han står. Han ska vara i Hammarby och så ska han liksom representera själv.
Han ska syssla med fotboll.
Han
ska syssla med fotboll.
Exakt.
Men du, om du ger 1% att han drar på sig grönvitt i augusti och spelar för Hammarby, hur många procent ger du att han spelar EM för Sverige?
0.
Det är ännu lägre alltså. Du vet att det inte kommer bli så?
Nej, vet kan jag inte veta, men alltså så här, det var ju inte så att han och Janne Andersson pratades vid inför VM 2018, utan till slut tröttnade Janne Andersson.
Men vadå, Janne ringde ju Zlatan på klockan där.
Så, ja, just det,
så
absolut.
Tog inte
Nej,
Zlatan
så att han svarade ju inte. Utan Lasse Risch fick ringa sen istället. Och sen så efter det som skedde i höstas, så även fall Janne säger att då och nu är nu och han är välkommen om han vill i sugen, så tror jag inte. Nej, jag tror inte de Zlatan tror jag skulle vilja bli uppringd i så fall av Janne Andersson, som säger du borde komma med till EM. Och där kan man ju säga att den svenska EM-truppen är ju inte, det är ju inte brist av offensiva alternativ. Det är ju, hade han spelat mittback eller vänsterback, så hade det ju varit ännu ljusare. Då kanske Janne hade ringt. Men han har inte spelat så mycket vänsterback som Kim Källström.
Vi är sponsrade av Sniff.
Jag känner det, Gustav.
S-N-I-P-H. Sniff. Ja, vad är det du känner då?
Jag känner din doft.
Mm. Känner du mitt?
Ja, men det är ju sådär, när man har parfym på sig själv, så det är inte så att den försvinner, att man inte doftar, men man vänjer sig vid lukten. Mm. Men nu känner jag din parfym här. Ja. Fräsch skulle jag säga att den är.
Jag har ju klivit på doftkollektionen Work Play.
Mm, det är samma som min, men vi har inte samma parfym på oss just idag.
Och då kanske folk undrar så här, vadå kollektion, Work Play och så vidare. Jo, men Sniffs hela idé, det är ju att det tar tid att hitta sin doft. Därför så vill de inte att man ska låsa sig vid en stor parfymflaska som tar flera år och tar slut, utan de skickar den i en slags prenumeration. Ja. Småflaskor, 8 ml räcker en månad ungefär. Med exklusiva och lyxiga dofter baserat på ens valda doftprofil.
Exakt.
Så då kan man liksom känna och dofta sig fram, och man kan liksom landa, man kan testa den här på ett möte. Man kan lukta så här när man är på en dejt, man kan lukta lite så här när man kanske ska ut på en AV. Eller vad det nu kan vara.
Det är ett jävligt kreativt sätt som Sniff ser på dofter, tycker jag. Och det är jävligt kul. Vi har precis fått hem det här och börjat testa. Det är kul.
Precis. Man går in på sniff.com, och då upprepar jag då sniph.com, och där väljer man en kollektion, och sen så tar Sniff hand om resten. De skickar då hem alla de här dofterna i kollektionen som man landar i för 159 kronor månaden. Det är fri frakt och det är ingen bindningstid, men om man uppger koden Toto, då får man 25% rabatt på första månaden.
Ja, det är jättebra. Och det är inte bara det, Gusten. Man får ett fint etui också.
Mm.
Då har man sina parfymer där i badrummet. Det är mysigt.
Och om nu någon trodde någonting annat, så är ju Sniff en tjänst för både killar och tjejer.
Jaja. Definitivt. Så att om du är kille och lyssnar, vi har ju framförallt killar som lyssnar på podden. Ja, men tipsa även din tjej. Fixa en präm även till donnan. Och så kan ni båda då hitta er doftprofil.
Gå in på sniff.com, hitta er doftprofil och sen så löser Sniff resten. Vi säger stort där. Tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack. Ni vet att vi är sponsrade av Europa runt. Vi har haft trevligt tillsammans varit ute i Europa, du och jag, Gusten, och tågat mellan London och Lyon. Och det rekommenderar vi ju varmt, eller hur?
Verkligen. Häftigt att åka under havet.
Du sov ju då.
Jo, men ändå. Jag känner mig ändå upprymd efteråt. Jag har alltså åkt under ett hav.
Ja. Jag satt och liksom nästan... tyckte att det var lite läskigt. Jag har lite klaustrofobi. Nej, men det var lugnt. Det sa swoosh och så var man över på fransk mark då när man åkte tåg. Det tycker vi verkligen är... Ja, men det är ett bra tips. Annars kan man gå in på europarunt.se/totobalotto. Så kan man hitta massa olika rutter då. Tips på rutter man kan åka. Och det är läge att börja planera sin tågresa nu. Eller hur, Gusten? För att vi har 10% på Interrail-kortet.
Precis, och det gäller fram till och med sista mars. Så att gör här nu slag i saken när ni planerar er EM-resa. Det är ju EM över hela kontinenten. Och vad är då bättre än att veta att man har ett Interrail-kort? Och att man inte behöver oroa sig för fullbokade flighter och så vidare.
Och dessutom då 10%. Det är mycket pengar man sparar.
Jättebra. Gå in på europarunt.se/totobalotto. Där finns även quizet, va?
Just det.
Där man kan tävla om Interrail-kort.
Kan man vinna Interrail-kort.
Vi säger tuff tuff. Och tack till Europa Runt för att ni är med och möjliggör Totobalotto.
Tuff tuff.
På tal om den svenska EM-truppen, hur många platser håller du som öppna?
Det är ju inte så många. Det är ju...
Vilka namn dansar på tröskeln?
Nej, men det är ju... Ska man ta med en sån som Marcus Danielsson? Nu kanske han... Jag vet inte om vi kan tappa på att flytta till Kina på så kort tid. Men man skulle kunna tänka sig ta 5 mittbackar om nu Helander och Jansson blir friska. För jag tror att han kommer vilja ha dem liksom 4. Och den femte skulle vara Danielsson, för han skulle kunna spela högerback. Och då skulle kanske Kraft åka och Lustig vara kvar.
Jag har ju drivit den tesen länge att Emil Kraft hänger ruskigt löst. För att det är lättare att offra honom. Eftersom Lustig ändå ska spela. Och så kan Sebbe Larsson spela högerback. Du har ett par mittbackar som klarar av att spela högerback.
Ja, Danielsson spelar ju mittback. Eller högerback mot Färöarna i EM-kvalet i november. Sen är det ju vänsterbacken är ju ett problem. Därför att Ludde Augustinsson, nu verkar han ju spela. Och då blir det väl Ludde och Pierre Bengtsson. Martin Olssons hopp dog väl lite när han inte fick kontrakt med
Gagliolo. Känns ju betydligt
till och med hunnit glömma bort Gagliolo när vi sitter och pratar om det. Så att ja, han är ju inte säker på att komma med. Det måste jag nog ändå säga, Gagliolo.
Det tror inte jag heller.
Pierre Bengtsson,
men Gagliolo är ju betydligt i bättre position än Martin Olsson.
Ja, Martin Olsson tror jag är borta när han fick i England. Han hade behövt få en klubb i England spela genomgående. Sen är det ju Viktor Claesson, jag tror inte han kommer med. Och där känns
han kändes till och med skeptisk själv senast. Han räknade ut sig själv.
Ja, han sa ju det att de hade gjort en, det var väl Micke Wagner på Bladet som hade en längre intervju där han berättade om korsbandsskada, men att de också hade åtgärdat något med menisken som gjorde att det var 12 månaders period och då skulle EM falla bort. Så att då är det väl till höger, är det väl Kulusevski som i så fall skulle ta den platsen. Till vänster är det väl Emil Forsberg och är det Kent Sema? Det skulle jag tro att det är.
Han har ju också blivit bättre och bättre hela tiden. Nese startar, nu fick han en liten skada och gick ut senast, men han hyllas ju i Italien.
Och offensivt så har jag svårt att se någon plats för Guidetti utan att det liksom, nu är det ju många som gör mål. Marcus
Sebastian Andersson håller ju på att göra sig opetbar.
Ja, han har ändå gjort 10 i Bundesliga och Quaison är ju glödhet, Isak är ju glödhet och sen är det ju då Marcus Berg kommer inte peta, så att det är ju rätt få platser som är lediga centralt på mittfältet lika så. Där har du ju liksom Gustav Svensson som backup, en spelare som kan stänga.
Ja, men alltså utan skador så är ju Albin, Seb, Kristoffer Olsson och Gustav Svensson givna.
Absolut.
Svanberg ska...
Nej, jag tror inte han tar en plats.
Nej, jag säger bara att han är med i diskussionen. Ja, det kommer han ju vara.
Absolut.
Dessutom så har du ju Tankovic som nog inte heller har gett upp några EM-drömmar.
Nej, jag tror tyvärr han också faller
ifrån. Tror jag också.
Och sen så, nu är väl inte det någon superstark aktie av idag, men Jimmy Durmaz har nog inte heller liksom gett upp något hopp, även fast det känns väldigt, väldigt långt bort.
Ja, han var ju inte med. Han var väl med första samlingen i höstas. Ja, han tror jag också är borta. Mm. Det är ju kanske någon där höger ytter.
Men man diskuterar ju lite en spelare som har varit med till och från, kommit ut, inte riktigt tagit chansen när han har spelat, det är ju Sam Larsson. Och nu gick han till Kina. Jag tror inte Janne Andersson värderar det jättenegativt att Marcus Danielsson spelar i Kina kontra att spela i Djurgården. Utan han gjorde så starkt avtryck när han var med, och Janne pratade så gott om honom efter den samlingen. Så att om han spelar i Kina eller allsvenskan, då tror inte jag har så jättestor betydelse. Men däremot för, vem pratade vi om?
Sam.
Ja, precis. Som, ja. Inte har övertygat de gångerna han varit med.
Nej, han
sålde sin möjlighet att få
med. Ja, men exakt, det var ju det vi pratade om.
Jag tror han var borta. Han har inte varit med på...
Dessutom så var det länge sedan nu.
Och vi pratade om det med Marcus Albeck här för några veckor sedan. Han sa det. Men har du gjort starka prestationer i landslaget så har du ju dem att vila mot. Ja. Och där är ju Marcus Danielsson. Han har ju tagit sig in under hösten, gjort det bra, gjort mål, gjorde januariturné och fick lovord från Janne där. Det är ju som Danielsson själv sa i någon intervju här, att jag tror inte att jag blir en jättemycket sämre mittback på de här 2-3 månaderna fram till EM, oavsett om jag spelar allsvenskan eller om jag spelar i Kina eller om jag kanske inte spelar någonting alls här nu under mars månad för corona-uppehållet. Och det har han ju helt rätt i, men som Thomas säger så har man ju helt olika förutsättningar i ett landslag om du då har prestationer att falla tillbaka på. Och där har, det har ju inte Sam.
Och det svåra för Janne Andersson och Peter Wettergren är att de ju tog ut lite större trupper under hösten, vilket gör att de ju faktiskt ska krympa. Det är ju bara 23 spelare. De hade ju både 24 och 25 för att få med tillräckligt många spelare och täcka upp lite så. Och det gör ju också att det blir liksom svårare att de som har varit inne, jag menar, som Mattias Svanberg var inne och gjorde det bra och gjorde mål och slog assist till, han slog väl hörnan som Guidetti nickade in och så, men jag har ändå svårt att säga att han skulle ta en plats i en svenska EM-trupp. Men de kommer ju testas nu i mars. Det är ju Ryssland hemma, Cypern borta. Det kommer bli ett...
Kommer han ta ut en större trupp där, tror du?
Ja, jag tror det. Han pratade om att prova två olika elvor helt och så. Jag skulle tro att han tar ut en större trupp för att liksom inventera och hålla. Han vet att det kan bli skador de två månader framåt.
Fan vad jag ska nog säga det till Janne. Janne kommer hit, det kan vi säga till våra lyssnare. Han kommer hit i mitten av april, det blir kul. Om han spelar med två elver och gör liksom en, för det måste han ju, det finns inte många matcher att vinka på innan det är skarpt läge och det är premiär mot Spanien. En av matcherna måste han ju såklart spela med det tilltänkta EM-laget. Och då hoppas jag verkligen inte att han sen då spelar ett helt nytt lag för att då folk ska kunna ta chansen. Det är ju ett helt annat lag då.
Ja, fast här, i mars kan man ju spela två olika lag, men sen i juni när man möter Finland, Danmark,
det förutsätter jag. Då ska man ju spela upp laget.
Du kan inte spela en startelva nu i mars.
Jag säger bara att spelare som ska ta chansen, de faller ju ofta på att de får chansen i ett landslag som inte är ett landslag. De har aldrig spelat ihop. Det är spelare som vill visa allt de har och så blir det bara liksom... Jag har sett så många sådana pannkakslandskamper där man byter ut hela A-landslaget och så spelar man med reservelvan. Alltså, det är ju de
chanser... tufft att komma med i landslaget. Det
Portugal borta. Madeira 3-2 ju.
Okej, absolut. Där fanns det ju några som tog chansen. Men
Victor Claesson är ju ett sånt exempel.
Men den startelvan var inte, det var inte ett luftat reservlag.
Jo, det var det visst. Det var rakt skifte. Elvan helt nya spelare.
Okej, då kontrar jag med, var det Rumänien?
Ja, men 0-0. De förlorade mot Rumänien.
Ja, 1-0 förlust. Liksom.
Men det var ju en värdelös plan. Det handlade mer om det.
Okej.
Jag var där.
Ja. Men det var ju en sån elva där det är liksom så här... Jaha, här finns det ju inte mycket fundament att luta sig mot. Och det här är ett lag som jag är en del av. Det är ett helt nytt lag.
Ta det med Janne. Det är Jannes filosofi. Jag ska inte sitta och backa honom.
Jag ska sträcka upp honom.
Vi ska se innan också.
När det väl är dags.
När tar han ut den här truppen?
13 maj.
13
maj.
Då tas EM-truppen ut.
Ja, just det. Den här truppen.
18 tror jag.
Ja, men 13 maj är ett datum som man kan lägga på minnet.
Ja, precis. Han 13 mars 11, vad fan, onsdagen därefter
18
mars tar han ut truppen till det. Precis.
Nu kommer ju det givetvis hänga på såklart vad som händer med skador och så vidare, men med Danielsson borta så försvinner ju en. Sebbe Larsson räknar vi in. Om vi då redan nämnt Tankovic som det andra motbudet. Tror du finns någon allsvensk spelare som ens har en mikroskopisk chans att under en stark vår bråkas in i en truppdiskussion?
Det är ju en sån som Katja Niklic, han gjorde verkligen inte bort sig när landslaget var i Qatar nu och har ju sådana liksom spetsegenskaper så att han liksom kanske skulle kunna utmana på högerkanten. Annars har jag faktiskt svårt att se någon.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Liksom som skulle kunna ta sig in i truppen. Det är så otroligt kort tid. Liksom de börjar i, det är ju egentligen 6 veckor. Inte ens det. Allsvenskan börjar 4 april, 13 maj tar han ut truppen. Alltså, nej.
Nej. Jag tänker,
nej.
Säg att IFK Göteborg gör en supervår och han är väl U21 landslagskapten va, August Erlingmark?
Ja, men han är inte med.
Ja, men så här,
han har inte bara
han brås på farsan, kan spela precis var som helst. Jag säger bara, jag bollar upp ett namn. Det är väl roligt att det bollas upp ett namn.
Ja, absolut, och så drar jag den på baslinjen.
Ja, det var en volleyretur.
Jag rusar på nät.
Ja, okej, jag köper det. Ja. Sen kommer jag ju på här nu också att jag och Olof har ju en hundring bettad oss emellan. Oskar Lewicki.
Ja.
Honom har du inte ens nämnt. Nej, du tar honom som självklar i truppen eller är det admit defeat? Du kan få köpa ut det för 80 spänn.
Olof tror att Lewicki kommer med för en hundring och du tror inte
det. Är det så? Jag kommer inte ens ihåg den här valsen. Alltså jag betvivlar inte.
Men du kommer ihåg att vi skakade hand i höstas.
Ja, det var väl till och med tidigt i januari, var det inte det eller?
Nej, det var i höstas när han togs ut.
Ah, okay.
Sen så fick han tacka nej.
Ja, just det, då var det i december. Jag bara minns att det var jul. Den ska prisas upp hundringen 13 maj. Nej, jag tror
du vill
han
inte köpa
med.
Ut det för 80 spänn?
Nej, det vill jag inte. Jag vill att det ska svida rejält om jag nu har fel. För jag skulle just, när du, det som nu är bortklipp, ni missar det, voicet. Men då så vill jag ju flika in att, för jag kom på att Lewicki är ju en sån liksom som, men det är klart att det krävs kanske en skada på en Gustav Svensson, alltså så. Det är ju det som är problemet, men det kan ju hända och det vet ju inte du, då kanske du får lägga upp en hundring.
Kanske. En spelare som vi inte har nämnt som jag bara undrar hur du resonerar kring är Jordan Larsson.
Ja, han häftigt mål han gjorde nu när jag såg någon kuppkvart var det väl i Ryssland där han sänkte något Moskvalag. Men nej, jag tror inte han kommer med. Han är ju som en av dem som knackar på, men han är inte med i, inte utifrån, jag tror 4 eller 5 anfallare, femte anfallaren blev väl John Guidetti sett att Janne
gillar honom. Är inte Jan lite konservativ där? Alltså han vill gärna ha sett dem i landslaget tidigare i ett större sammanhang än vad Jordan Larsson har varit med.
Ja, han kanske kommer med nu i mars så får vi se. Mm. Nej, men jag tror inte han är med. Han är mer ett långskott om någon skulle bli skadad.
Förutsatt att det inte blir några skador då. Jag nämner här nu John Guidetti, Tankovic, Svanberg, Danielsson, Emil Kraft. Vilka av de 5 kommer med i truppen?
Ska du ta med Gagliolo där också?
Ta med Gagliolo då, så är det 6.
Jag tror faktiskt bara det är Danielsson av dem som kommer med.
Du tror inte Guidetti kommer med?
Nej, jag tror att det blir svårt för Janne att trolla in John Guidetti i truppen. Sett att det har gått så himla bra. Det är i så fall om man skulle steka Sebastian Andersson och ha med Guidetti. Jag tror inte han tar med sig 5 anfallare. Eftersom, jag menar, Kulusevski är ju en spelare. Även om Janne vill placera honom som ytter så är han ju en, spelar han väl en slags ytterforward.
Precis.
Han är ju tänkbar som en anfallsspelare. Om han inte, nej, utan skador så kommer han med. Nej, då tror jag Guidetti får svårt. Jag tror de andra får svårt förutom Danielsson. Och jag tror att det går på bekostnad av Kraft.
Med tanke på hur det lät gällande Guidetti och trupputtagningen för ett knappt år sedan så blir ju det väldigt spännande att följa då.
Ja, så blir det ju. Det blir det ju. Sen kan man ju notera att Guidetti faktiskt efter han då inte var med i mars förra året, sen var han med i juni, sen var han med i september, sen var han med i oktober, sen var han med i november. Och utan att ha haft så mycket speltid, och nu har han ju gått till Hannover och nu gjorde han ju mål. Och det är ju som folk tror att jag inte gillar Gretti. Jag gillar ju Gretti, jag har alltid gillat Gretti. Tycker jag hade gärna sett att han gjorde mer mål och så, och alltid på något sätt varit en spelare jag har uppskattat. Men jag tror att det blir svårt.
Jag tror att det är väldigt mycket upp till vad Guidetti uträttar på planen under den speltid han får här nu under marssamlingen. För han kommer vara med i den truppen, får han då spela i någon av de matcherna och gör ett mål, då cementerar han sig i truppen.
Ja, så kan det vara. Han gjorde ju mål mot Färöarna där när han fick inhoppet och det handlar väl om att få lite regelbunden speltid, för då kan ju på något sätt Janne motiverade att liksom, ja, men han tillför någonting som inte de andra
Nej,
tillför.
Man får och det lite är självförtroende nu med målet.
Ja, jag tror inte, det är liksom inte, han flyttar inte på Berg, Quaison och Isak, utan då är det Sebastian Andersson som åker i så fall.
Vi är sponsrade av Unisport, störst i Sverige på fotboll. Vad menar de med det?
Ja, men när man hör Unisport, då ska man tänka på fotboll. Eller jag tänker på fotboll, och det tänker jag också att våra lyssnare gör. Alltså man kan köpa allting inom fotboll på Unisport. Man behöver inte gå någon annanstans.
Nej, precis. Det är ju kanske inte så mycket av det sportsliga inom fotbollen, utan snarare vad gäller det materiella.
Ja, men såklart. Jag berättade tidigare att jag hade klickat hem ett par Adidas Predator till min dotter. Men det finns ju såklart så mycket mer, eller hur Gustav?
Vi skulle vilja slå ett slag för Unisports kitbilder nu när det börja dra ihop sig för svensk fotbollssäsong. Det finns ju mängder av kompisgäng där ute som har dragit ihop ett gäng och ska spela korpen eller ska spela lägre divisioner eller varför inte högre upp i seriesystemet. Och då behöver man ju givetvis ett snyggt matchställ. Och i då Unisports kitbilder, då kan man designa sitt eget matchställ. Man kan ladda upp klubbmärke och man kan välja tryck och så vidare och så vidare. Helt på egen hand.
Ja, men jag tror att många som har köpt matchställ, man har köpt overaller i butik så att säga, vet hur krångligt det är. Man ska hålla på liksom med skicka loggor och hit och dit, och det ska beställas, skrivas på papper. Det här är supersmidigt, och man kan dessutom få en fet jävla rabatt, eller hur Gustav?
Precis. Väljer man att ha Unisport som sponsor på matchställ, då sparar man 40% på hela beställningen.
Oj.
Va?
Ja.
Det är nästan som man inte talar högt om det.
Några gäng med Unisport på tröjan, kan man tänka sig.
Gå in på unisportstore.se så hittar ni Bygg ditt lagställ på första sidan, och därifrån så kommer man raka spåret in i denna kitbuilder.
Unisportstore.se, det är hemmet för fotbollsprylar. Oavsett vad det är ni vill köpa så finns det där.
Vi säger stort tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Hörrni, fan, innan vi släpper Olof Lund för den här gången så tänker jag, eftersom vi inte brukar röra oss i det landskapet jättemycket utöver Malmö FF, Skånemässigt, Helsingborg, vad kan vi förvänta oss av deras säsong? Vad har du fått för bild av Olof Mellbergs intåg i klubben och så vidare?
Att han är rätt tuff och hård, och han...
Är det grejen också att han är organiserad, att han är så noggrann med allt?
Ja, jag har mer hört att han är tuff och hård, och sen tror jag att det är lite svårt att veta lite vad Helsingborg är. Rätt många nyförvärv som man inte riktigt vet vad de har, och för mig känns inte Rasmus Jönsson som en Olof Mellberg-spelare. Men han har ju haft Felix Magath, så han ska väl kunna ha Mellberg. Ja, men jag tycker det är svårt att veta. Liksom, Granqvist kommer ju säkert att vara jävligt taggad fram till VM och säkert i bra stöt. Och Gigovic var ju vass i höstas. Men jag menar, vi vet ju det med unga spelare. Det går ju upp och ner. Så att, ja, jag tycker de är oerhört svåra att bedöma.
Jag tycker det är lite spännande. Alltså de skulle kunna vara med och slåss om inte en toppplacering 1-3, 1-4, men att de skulle också kunna hamna precis i skiktet bakom. Så tajt är om de får till allting. Och om Olof Mellberg visar sig vara en så skicklig coach som de flesta liksom säger att han är.
Ja, sen när han nådde framgångar i BP så jobbade han ju i par med
Azrudin Valentic.
Precis, och att just den har man ändå förstått att kombon de två var väldigt bra, och får vi se om det blir samma här. Det var inte så att han liksom fick Helsingborg och explodera efter han tog över. Han hade väl inte något supersuccé i Fremad Mager som han hoppade av då innan han gick till Helsingborg. Lite svårt, och också så tunn trupp, går någon sönder, de har inte Det kommer...
Hade ju väldigt ålderstigen trupp i fjol och hade mycket skador och det blev väldigt hackigt.
Precis. Och jag tycker det är väldigt svårbedömda. Väldigt, väldigt svårbedömda.
Men hur är din bedömning att Helsingborgs IF mår som förening? För där har du ju svajat i, jag vet inte, det är väl uppe i ett decennium här nu.
Ja, det är ju nästan kroniskt. Nej, men det var ju deppigt tidigt 2000-tal, sen studsade de tillbaka då 2010-2011 när man fick fart på grejerna, och sen har det varit väldigt tungt därefter. Jag menar, de lider ju lite av att för stor kostym under lång tid och liksom hela tiden haft drömmar om att vara något större. Och tyvärr tror jag också att lite det som hände, den tragedin när en Djurgårdssupporter miste livet i ett bråk, eller han blev ju nedslagen av en Helsingborgssupporter och avled mycket tragiskt 2014. Alltså det påverkade fotbollen i Helsingborg så mycket att många liksom tappade sugen att gå på Olympia och allting.
Tillsammans med allting runt om.
Precis, och det gjorde liksom att det satte igång en nedåtgående spiral som är svår att vända uppåt, och att de hade liksom behövt...
Fick väl så lite av samma törn där med degraderingen och fighten med Henke ute på plan och...
Ja, precis. Det hände ju 2,5 år senare. Det gjorde inte det hela bättre. Och... Alltså, det har varit jävla massa tradiga turer helt enkelt.
Ditt kära Landskrona Boys då? Jag tycker att du under det svenska fotbollstävlingsåret i parti och minut firar Boys-segrar, men de dyker liksom aldrig upp i Superettan.
Nej, men de var jävligt nära.
Hur går det för min kille
de,
från Novara? Ivo?
Vem?
Heter han inte? Ivo...
Ivo Pekalski.
Pekalski.
Nej, men Ivo Pekalski är i HBK. Han är i Norrby nu.
Just det, han är i Norrby. Jag trodde han var kvar i Landskrona.
Nej, det var han som är tonåring. Jag tror att du blandar ihop honom med Filip Pekalski.
Nej, sorry. Det gör jag.
Filip Pekalski fick ju lämna tyvärr i den... Jag gillade Filip, men han... Han fick lämna i den utrensning som skedde efter man trillade ur Superettan, så han är Ängelholm. Ja, men så här, Landskrona har gått tillbaka till rötterna. Mycket lokala spelare, lokala tränare. Allting pekar faktiskt uppåt. En oerhört talang som de sålde till Elfsborg, Jakob Ondrejka, tror jag kan göra avtryck redan. Mm-hmm. Men jag tror de har släppt in ett mål nu på försäsongen. Stora chanser att gå upp. Division 1 är ingen lätt serie, men de har stora chanser att gå upp och de har lite sanerat ekonomin. Så att oerhört mycket som pekar åt rätt håll i Landskrona Boys.
Ser man Olof Lund nere på
en match om året kanske. Jag var där och såg 1-1 mot Ljungskile senast i höstas. Men någon match om året brukar jag försöka gå på. Och det jag kan vara orolig för med Landskrona Boys är när jag går dit, känns som att det är samma publik som det var för 10 år. Alltså, och det är en ålderstigen publik. Det är liksom... Jag känner mig ung på IP. Då fattar ni, jag är ändå 53.
Behöver en generationsväxling på IP.
Ja, framförallt en ny rekrytering. Och att man liksom inte har, men jag tror att de är på... Det känns som oerhört mycket pekar åt rätt håll sen de blev av med sponsorn och Peter Kondrup som var omdiskuterad då. Och många kring där.
Heter inte meteorologen Peter Kondrup?
Det gör han kanske också. Men det är en affärsman. Även delägare nu med Fotboll Skåne och Fotboll Stockholm.
Det är inte han som står och gör vädret i fyra.
Nej, det är inte han. Men det, så att, det var ju liksom en söndrad förening. Nu är det inte det.
Nej. Vi vet att de heter Torn, men vi säger Torns. Och det har gjort dem upprörda. Vi hoppas att det går dåligt för dem. De
Torn går, i Lund?
De går inte upp, va?
Nej, det är ju inte mina killar de spelar. Ja. De spelar ju orange. Jag gillar ju ändå att de, det är ju Lund, det är Stångby, det är en by utanför Lund. Jag håller ju på Krubban, Lunds BK, och de är gult. Om man nu håller på något lag i Lund. Fotboll fanns inte när jag växte upp, knappt. Lunds BK fanns ju, men knappt.
Vad fanns det? Basket och handboll?
Nej, bara handboll. Mm. Basket, vad fan?
Ja, men IOS och
jo, jo. Nej, men det var ju Lugos och Blåklockorna i H43.
Men så Torns, det är ingen framgång?
Nej, jag tror inte det. Jag hoppas Landskrona straffar upp dem. Men de har haft greppet över Lunds BK ett par år. Förra säsongen svängde det lite. Så att, Division 1 Södra är ett riktigt getingbo.
Luktar Division 2 för Torns.
Jag känner mer och mer.
Varför har ni fått en beef med Torns IF?
Det är en väldigt anonym förening. Och så jag vet jag inte riktigt i vilket sammanhang, men då pratade vi om dem som Torns.
Jag trodde också de hette Torns IF.
Nej, de heter Torn. Alltså, det är som Helsingborgs IF sig. Eller Djurgårdens IF. Alltså det finns ett S där som man fattar ifall en klubb är fel. Välkänd, så vet man att Helsingborg heter inte Helsingborgs och Djurgården heter inte Djurgårdens, men när man skriver ut det så står det ju Djurgårdens IF eller Helsingborgs IF.
Nej, men jag vet ju att de heter, att klubben heter Torn, men det är Torns IF så att säga.
Precis. Men,
men det vet men inte ni, ni då, kallar
jag vet
dem
inte varför. Jag tror att det kan ha varit någon kuppmatch eller något för något år sedan.
Ja, de mötte ju Blåvitt hemma.
Och då benämnde vi dem som Torns.
Ja, men det fattar jag att de blir arga. Ja. Ni är ju sådana som rider till angrepp mot folk som säger Athletic Bilbao när de säger...
Absolut inte. Säg Sociedad hur mycket klubb. Du vill.
Sporting Lissabon. Yes. Ja. Sug på den, Jarelin.
AZ Alkmaar. Kör på. Det är bara att säga Sociedad, om Real Sociedad eller ja. Atleta.
Vad man nu vill. Olof, vad händer här närmast? Du har ju jobbat med allsvenska i TV, allsvenskan i TV väldigt länge. Nu
är allsvenskans.
Det, allsvenskans. Nu blir det ingen TV.
Nej.
Inte nere som Bordo Campo-reporter och intervjua Norling. Kommer du sakna det?
Ja, det kommer jag säkert göra.
Framförallt stunderna med Norling kanske.
Ja, det är, nej, men jag kommer sakna det. Sen tror jag inte jag kommer fatta det förrän 4 april. Därför att den här vintern har ju sett likadan ut som de tidigare vintrarna. Så att det är ju först när det väl rullar igång och man inte jobbar där nere som jag tror att jag, det kommer slå till med full kraft. Och det är klart att det kommer vara deppigt. Men så är livet.
Men vill man se Olof Lund, Gusten? Då kan man göra det, för du åker ut på turné och det är ju perfekt start på Allsvenskan och liksom ladda upp. Berätta om turné.
Ja, det är egentligen svenska säsongstarten. Premiär i Göteborg den 8 mars och sen är det Uppsala, Lund.
Det är snart ju.
Ja, det är på söndag. Söndag och det finns plåtar, Stora Teatern och det är Pontus Farnryd, Anders Svensson och Lisa Ek. Och sen så är
hälsa
det...
Lisa från mig.
Ja, ska jag göra.
Hon från mig.
Ja.
Inte
ja,
hon de andra är... två.
Nej, nej. Det ska jag absolut inte göra. Och sen det är Janne Andersson till 13 mars inför den här upptagningen 18 till exempel, och det är Ivo Pekalski i Lund, ska jag ta upp att du trodde att han spelade i Landskrona Boys och liknande.
Alltså,
det är ju ett batteri gäster och det är, jag är inte så populär som ni, så att det är bara utsålt på ett ställe och det är faktiskt ett ställe jag ser fram emot, Landskrona Teater. Daniel Landskog, Claes Kronqvist, två riktiga profiler och det ska bli lite speciellt. Folk tror ju att jag är från Landskrona. Jag har aldrig bott en natt i Landskrona. Min pappa är därifrån.
Det var bra för biljettförsäljningen i Landskrona.
Ja, precis. Så att, men det, ska ändå, det är lite ändå en känsla av att komma hem. Jag åker till Lund också. Men det ska bli lite att komma hem till Landskrona. Och jag pratade med min faster som fortfarande är vid livet. Hon var mycket stolt för att hon har inte varit på Landskrona Teater sen det var en soiré för att samla in till någon skylt till min farfar som hade gått bort på 50-talet. Och det var lite kul.
Var hittar man biljetter? Biljettlänkar och så här.
Ja, Live Nation eller på via mina sociala medier eller fotbollskanalen. Det är bara in och köta på. För att jag tror att det blir kul och det blir bra snack. Tanken är 2x45 minuters fotbollssnack och jag kommer ta upp lite läsarfrågor, tittarfrågor eller besökarfrågor.
Kan du skicka med en fråga från oss två till Anders Svensson?
Absolut.
Vad fick han för att dra på sig jazzbrallorna?
Det kommer, den kan jag garantera er att den kommer upp.
Ja, du brukar inte dra den för att fråga om pengar.
Stora Teatern. 19:00 på söndag drar vi igång. Och jag hoppas mäktigt. Så många som möjligt kommer.
Jag skulle bara rätta dig där också, Thomas. Det går ju faktiskt att se Olof titt som tätt när han gör inhopp då i den fotbollsstudio vi gör på Simor runt Italien och Spanien. Serie A och La Liga.
Olof, jag såg det nyligen. Nu har du fixat till skägget och håret och alltihopa. Vild var du i Skype-länken.
Ja, jag såg ut som jag provspelade för Kalifat säsong 2. Ja. Som en av poliserna i Racka.
Nej, men så att kikar man inte på våra Simon Studios runt Serie A och La Liga så gör det. Så kanske Olof dyker upp där. I helgen så öppnar vi upp studion lördag 18:00 inför matchen Barcelona-Real Sociedad.
Kul!
Ja, det är ju häftigt. Och innan då, om jag är med då, det tror jag inte att jag är, men då kommer jag vara vild. För det är Yorkshire Derby på lördag 16:00. Leeds Huddersfield. Nej, det är så grymt.
Då hade man velat vara på The Old Peacock.
Och redan nu har jag köpt biljetter till Leeds Stoke på långfredagen och till Leeds Charlton sista ligamatchen den här säsongen.
Här är inte känslan att de chokar igen.
Jo, men då ska man ju vara där och deppa.
Såklart.
Lägga sig en öltunna på Old Peacock.
om du får liksom återigen då fördela lite procent. Direkt uppflyttning, playoff eller missat playoff. Hur ser procentsatsen ut i ditt huvud?
0-0-100.
Alltså, det är lika bra att gå in med
att hålla på Leeds är som att vara med i Groundhog Day eller måndag hela veckan. Det är samma känsla varje år. Det är någon ny, det kan vara ny tränare, men det går åt helvete.
Ja. Det blir ruskigt spännande att följa Leeds genomklappning här nu under Championship-våren också. Lycka till på turnén.
Tack.
Det är så jävla roligt.
Ja, det ska jag ha. Det är ju ändå lite speciellt. Ni ska ju på turné sen också och det är lite speciellt att åka på turné, det måste jag säga. Jag är en väldigt begränsad rider.
Vad har du på riden?
Ingenting.
Vi håller ju på att kolla på om vi ska ha en sån här stor turnébuss.
Ja.
Som vi ska sova.
Jo, men ni, om jag är någon slags singer-songwriter från Örebro, så är ni med Rolling Stones.
Du kanske ska köra vår turnébuss. Du ser lite ut som Lasse Kongo. Ja. Med skägget.
Ja, ja, ja. Jag har inte så, jag har inte
Olof
så avancerad körkort.
Olof Lundby håller käften. För att ni ska, håll käft.
Ja. Jag har inte sånt körkort, så att jag kommer inte köra er turnébuss.
Hör du, sist blev det... vad fan hette den då?
Var det inte...
Ghetto Boys blev det sist, ja.
Ghetto Boys var i mars förra året. Har inte varit med.
Nej, men du pumpade någon riktigt oerhört. In the Club, va?
Ja, precis. Ja, in the Club. Nu går jag Boys in the Better Land med Fontaines DC, irländsk punk. Det är det vi behöver nu för
mäktigt.
Att öka in i våren.
Härligt. Utan stödhjul så rullar Olof Lund vidare. Vi hoppas att du kommer tillbaka snart igen.
Det gör jag säkert.
Stort tack.
Ciao tutti.
Ciao tutti. You're not alive, boy, so you start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's on a better runaway model with a face like sin and a heart like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I missed you, miss you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister.